CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Maxantalet för personer i butiker, gallerier och gym skärps ytterligare.
Jag säger egentligen det som jag, som Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började, att munskydd ska användas.
Den som är fullt vaccinerad kan alltså krama sina barn och barnbarn igen. Det vet jag att många har längtat efter.
För närvarande finns ingen avrådan från att åka till fjällen på sportlovet enligt Folkhälsomyndigheten.
Med de restriktioner och alla de förberedelser som finns på plats så är vår bedömning att det här går att genomföra utan att det är några risker för smittspridning.
Jag fick reda på för 3 år sedan att jag blev stulen.
Sen från barnhemmet till adoptionscentrum.
Vi var sålda. Trafficking.
Jag blev stulen på sjukhuset.
Och här handlar det om hur du som partiledare, hur du uttrycker dig på sociala medier.
Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
Ännu en coronavecka. Nu kan 20.30 bli stängningstid för alla serveringar om Folkhälsomyndigheten anser att det behövs. Färre får vara i butikerna, men gamla som har fått sin andra vaccinspruta får krama sina anhöriga igen. Men vad var det socialministern sa om munskydd i Aktuellt? I Sverige finns runt 60 000 utlandsadopterade. Dagens Nyheter gräver djupt i adoptionsbranschens mörka gångar. Och Kristdemokraternas partiledare pressas om senaste turen i husaffärstvisten. Veckopanelen från Kvartal. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är vi framme vid vecka 8. Just det, nästa vecka är det Stockholm och hela Mälardalsregionen som går på vintersportlov. Men någon allmän avrådan från att åka till fjällen har vi inte. Det kommer vi till om en stund. I panelen idag, Torbjörn Elensky, författare och skribent som har varit med oss förr. Hej Torbjörn.
Hejsan.
Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. Du är också välkommen åter.
Ja, tack. Hej.
Och Mikael Sandström har varit med i en vanlig veckopanel och så en specialpanel som vi hade under Almedalsveckan 2018. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Och du har varit gästkronikör i Kvartal också och skrivit bland annat om jämlikhet och Donald Trump. Men du är moderat va?
Jag är moderat.
Mikael Sandström har ett förflutet som statssekreterare vid statsrådsberedningen under regeringen Reinfeldt. Innan vi tar oss an huvudämnena tänkte att vi skulle beröra veckans stora banknyhet. Att Swedbank efter den stora penningtvättsskandalen som ledde till att vd Birgitte Bonnesen fick sluta väljer att inte dra igång en skadeståndsprocess. Vilket går tvärt emot vad föreningen Aktiespararna anser bör ske. Swedbanks ordförande är ju numera Göran Persson och han sa så här till Aktuellt i torsdags.
Däremot har ju bankens ledning fått ta en väldigt stark markering från ägarna i form av att de har fått lämna sina tjänster. Birgitte Bonnesen har dessutom blivit berövad sitt avgångsvederlag, så det är en direkt ekonomisk bestraffning.
Enligt Göran Persson har juridiska utredningar kommit fram till att en skadeståndsprocess sannolikt skulle förloras av Swedbank. Ja, det här penningtvättsavslöjandet som fällde inte bara Birgitte Bonnesen utan också flera andra skapade ju en enorm turbulens. Mikael Sandström, är det klokt att släppa skadeståndsplanerna på det här viset?
Ja, om det är som det går ju inte att utan att gå igenom ordentligt bedöma om de gör en riktig bedömning naturligtvis. Men det får man väl utgå ifrån att Swedbanks styrelse har tittat igenom det här. Och en styrelse ska se till bolagets bästa. Och om de då bedömer att det inte finns någon vidare utsikt att vinna en sån här process så är det naturligtvis helt riktigt att man inte driver den. Man ska inte driva en process som kostar pengar och tid. Om man inte tror att man kan vinna den. Dels är det dåligt för bolaget och sen är det naturligtvis dåligt för de inblandade också. Man ska inte, det är ju att missbruka rättssystemet om man driver processer som man inte ens själv tror att man kan vinna.
Vad säger Åsa Domeij?
Ja, alltså det är klart. Om de är helt säkra på att de inte kan vinna, men samtidigt så kan man ju känna lite grann den här misstanken att styrelsen kanske inte vill att man rotar mer i det hela. Liksom. Så för trovärdighetens skull och men det här var ju en otroligt stor sak. Så jag tycker det ligger en del i aktiespararnas argumentation ändå. En skadeståndsprocess, där kanske man hade fått det mer utrett. Men jag kan ju inte alls juridiken i det här. Så jag kan ju inte göra en bedömning om det finns någon chans att vinna den förstås.
Torbjörn Ölenski, vad är dina tankar om det här?
Jag föreställer mig att det skulle bli ganska långvarig negativ publicitet för banken också. Så att även om de skulle ha minsta chans att vinna så skulle det väl kunna skada dem i alla fall, föreställer jag mig, att exponera sig på det sättet. Förutom att det eventuellt då finns andra saker som de inte vill rota i det.
Göran Persson, han är ju känd för sitt skarpa språkbruk många gånger och han använder alltså ordet bestraffning om att Birgitte Bonnesen blev av med avgångsvederlaget. Är det en...
Det handlar väl om mycket pengar?
Det var nog inte obetydligt om, men... Är det, så att säga, är det rimliga åtgärder som är vidtagna, Mikael?
Så konkret, det är ju väldigt svårt att säga. Men man kan ju säga så här, generellt så tror jag att de här insatserna mot penningtvätt ofta handlar om väldigt mycket symbolpolitik. Jag är sån här PEEP, politically exposed person, eftersom jag sitter i en statlig bolagsstyrelse. Mm. Och det betyder att när jag ska växla pengar på Arlanda, resevaluta, så får jag svara på frågor om vad jag har fått de här tusenlapparna som jag då ska växla om till euro eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är en enorm byråkrati om småpengar. Men det är lite grann en parallell till det här. Ni vet, man säger att om du är skyldig banken 1 miljon och inte kan betala så har du problem. Om du är skyldig banken 1 miljard och inte kan betala så har banken problem. Och det blir lite grann samma sak här. Man ägnar så otroligt mycket tid åt att fylla i såna här formulär och grejer. Det krånglar till livet för alla och en var. Men man är så otroligt dålig på att vidta åtgärder för såna här jättesaker. Att man inte har sett att det här har varit skumt, det betyder ju på att man har antingen blundat eller varit grovt ovarsam i både i Swedbank och i andra banker. Man borde ha fattat att det var någonting fishy helt enkelt med de här transaktionerna.
En liten misstanke man kan ha som lekman då, som inte vet någonting om hur det går till, det är just det här att det kanske handlar om potentiellt väldigt stora vinster man kan göra på det. Om man lyckas gömma det, och det är väl inte långt ifrån allt sånt här som kommer fram, så vitt jag förstår. Så frestelsen måste väl vara ganska stor, säger jag, utan då vill jag vara för misstänksam och sådär. Men pengar är ju en viktig sporre för alla möjliga grejer.
Jag tror det är stor risk att man i en stor bank så här blundar en del för det om man inte är tvungen att se det, för att det är en väldigt lönsam verksamhet. Alltså,
ja,
hade det varit något mindre, jag menar, det är klart att det inte går att upptäcka allting. Men liksom, när det handlar om den här magnituden, så att man inte ska märka någonting eller liksom inte misstänka någonting så att man börjar undersöka det, det verkar väldigt konstigt helt enkelt.
Det är också en fara med den här regleringen som man inför, för att då kan man säga, men titta här, vi har gjort allting, vi såg till att Sandström fyllde i ett litet papper där han var på Arlanda, så vi har gjort vårt, vi har följt alla rutiner, och då finns alltid en risk att man slutar tänka. Man ägnar så mycket tid åt att implementera såna här regelverk så att man slutar tänka själv och ställa sig frågan, är inte de här transaktionerna oerhört märkliga? Är det inte så att vi borde misstänka den här bolagskonstruktionen eller vad det nu kan vara, eller stora penningflöden som går på konstiga sätt? Så att det tror jag också är en risk med den här extrema detaljregleringen. Och det blir mer varje gång en sån här skandal inträffar, så hittar man på några nya saker som oftast är hårda eller lösa slag i luften.
Vi går till veckans coronaskeenden.
För det första, regeringen gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att lokalt eller nationellt begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen. Det gäller alltså kaféer, restauranger, barer. Alltså det här är bredare än enbart de ställen som serverar alkohol.
Handeln måste dessutom vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att bara en person handlar åt gången.
Vaccinationerna i Sverige går framåt. Fram till idag så har 690 271 vaccindoser getts och minst 454 900 personer har fått en dos och minst 235 275 personer har blivit fullvaccinerade.
Den som är fullt vaccinerad kan alltså krama sina barn och barnbarn igen. Det vet jag att många har längtat efter.
Ja, det var ju ömsom vin, ömsom vatten. Det här med att dubbelvaccinerade på särskilda boenden nu får grönt ljus för att träffa sina anhöriga och krama barn och barnbarn. Det såg ut som om Folkhälsomyndighetens generaldirektör lite grann kände sig som jultomten där när han kom med det beskedet. Men det är fortfarande för trångt i butiker, gallerior och gym, om man får tro Stefan Löfven och Johan Carlsson. Där ska det bli ännu striktare. Men det är ju inte nedstängning som i flera andra länder. Vad säger du, Åsa Domeij? Fungerar det att skruva lite till på samma kran?
Alltså, jag tycker att det är jätterörigt just nu. Det är ständiga utspel och ständiga presskonferenser. Det känns som att det är väldigt mycket symbolgrejer. Det här som kom nu, att ingen servering alls efter 20:30, oavsett om det är alkohol eller inte. Alltså alkoholgrejen kan man ju förstå genom att folk tappar omdömet. Men övrig servering då, varför just efter 20:30 kan inte smitta lika mycket i en frukostbuffé? Jag fattar ingenting. Det är samma sak den här grejen. Nu jobbar jag inom handeln, Axfood då. Jag menar, lite större.
Du har lite aktier med det här alltså?
Ja då, det kan man faktiskt säga. Men det är ju så att i lite större butiker, man överskrider ju aldrig det här en person per 10 kvadratmeter. Det kan hända i vissa små butiker eller liksom paketutlämning eller liksom, apotek och sådär. Men inte på några av våra villisar. Och där springer tjänstemän runt och kollar ändå och sådär.
Men är det fel åtgärder, tycker du, som man håller på med?
Jag tycker att det är alldeles för rörigt. Och det har ju blivit den här gränsmystiken när Sverige stängde gränsen mot Norge för att man hade hittat den här brittiska mutationen. Det var väl ganska självklart att i Sverige hade man inte mätt så mycket om man hade mer smittspridning i Sverige generellt sett. Så att det är klart att den fanns i Sverige också. Jag tyckte det var bättre när man körde med det här res inte två timmar då. Och om man säger andra såna här ologiska saker, ja, på flyg då får folk sitta bredvid varandra med de inte känner, men tåget ska man bara boka liksom hälften av platserna. Elitidrotten, där verkligen har varit mycket smitta, och elitidrotten är ju inte det som är bra för folkhälsa. Den är okej liksom, men breddidrotten är inte okej. Ja, precis. Men som det har varit så har det ju då varit att när elitidrotten har varit okej, och då har herrarna kunnat idrotta mer på elitnivå för de har haft mer betalt än damerna, och samtidigt som barn- och ungdomsidrotten har haft mer restriktioner. Alltså det är väldigt mycket som är ologiskt. Jag tyckte det var liksom en fastare linje förra våren, men att man missade då att be folk som hade varit ute och rest att stanna hemma ett par veckor, som man fick för snabb smittspridning då.
Ja, men så är det ju sportlov nu för Stockholmsregionen nästa vecka, och eftersom smittspridningen inte har gått ner till acceptabla nivåer, så hade man ju kanske kunnat förvänta sig att någon myndig person skulle säga till stockholmarna, nu tar ni både ansvar och förnuft till fånga och inställer eventuella fjällresor. Men det gör man alltså inte. Torbjörn, förstår du det icke-beslutet?
Nej, det är lite svårt att förstå, annat än om det möjligen är så att de faktiskt inte kan förbjuda det här. Det är väl inte så att de har möjlighet att göra det.
Frågan gällde att man inte avråder ens. Det är det som frågan gäller nu.
Ja, okej, att man inte avråder ens. Nej, han sa ju det, Tegnell, att om man åker bil själv upp och har en enslig stuga och inte träffar folk. Fast jag tycker ju också att det vore mycket bättre om man generellt avråder naturligtvis. Om inte annat som en markering för att förklara att det faktiskt är allvar. Liksom. Det är väldigt svårt att förstå också de som sätter sin egen skidåkning så högt att de tar den här risken det innebär. För hur det än är så kommer man ju träffa folk man inte skulle ha träffat annars, vare sig det är en korvkö eller i en affär eller en liftkö eller vad det kan vara för någonting.
Det finns
jag tycker i alla fall det är viktigare att skolor hålls öppna än att man är rädd för att avråda. Nu i Region Uppsala där jag bor, då kom det ett avrådande, inte just till fjällen, men det kom ett avrådande från onödiga resor. Och det kom i tisdags. Och det är ju sportlovsvecka här. Så det är ju väldigt korkat. Så att det sämsta man skulle kunna göra från Region eller Stockholm nu då, det är ju att man plötsligt kommer man på att man tycker att man bör avråda. Och så kommer man in och avråder för sent. Och sen kommer man på hoppsan. Och så stänger man skolorna och det drabbar ju de svagaste eleverna då. Det är ju i så fall, om det kommer en sån prioritering, då är det jättetråkigt tycker jag.
Det finns ju de som anlägger ett klassperspektiv på det här icke-avrådan då. Det är ju inte de 30% med lägst disponibel inkomst i Sverige som kan ha för vana för att dra till fjälls. Dessutom på lovet då, när priserna är som högst. Vad tror du om det, Mikael?
Jag vet inte. Det jag kan tycka är, liksom genom hela den här hanteringen så är jag förvånats över att man ger så konstiga råd egentligen. Där man lämnar oerhört mycket till den enskilda. Mitt favoritexempel är egentligen när man diskuterade personlig skyddsutrustning inom äldrevården. Då så sitter Folkhälsomyndigheten och säger i princip att ja, det här måste man ju bedöma från fall till fall. Och cheferna i äldreomsorgen säger att ja, det här måste man ju bedöma från fall till fall. Så att i praktiken så blev det den enskilde arbetstagaren som då ska gå in till en åldring som själv ska bestämma om man behöver sätta på sig skyddsmask eller inte. Jag menar, tänker motsvarande inom vanlig arbetarskyddslagstiftning. Ja, men målaren, han får väl göra en bedömning om man behöver ha skyddsmask på eller inte. Han får väl lukta lite på färgen och göra en bedömning om man behöver sätta på en gasmask eller inte. Ska man ju aldrig acceptera, och jag vet inte om det är en klassaspekt, men det är den här konstiga bristen på pedagogik som har funnits genom hela den här processen. Där man, alltså det är en grovt osäker situation, framförallt från början. Men då blir det ännu viktigare att man är tydlig från regering och myndigheter. Då får man väl säga så att ja, vi vet inte riktigt, men vi bedömer att man ska göra så här. Följ nu de här reglerna. Och så ska de reglerna vara ganska enkla. Inte säga så här, ja, du får väl bedöma själv om du kan åka upp till fjällen eller inte. Hur ska jag kunna göra det? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Och dessutom den här bristen på inlärning. Att det känns som att vi gör om samma fel gång på gång. Att man har en konstig försiktighetsprincip där man säger att vi måste vara försiktiga för att inte vidta en åtgärd om vi inte är helt säkra på att den verkligen fungerar. Istället för att man säger att ibland kanske vi ska vidta åtgärder även om vi inte är säkra på att de fungerar, därför att vi ska vara försiktiga. Så att det tycker jag, vet inte om det är ett klassperspektiv eller vad det är för någonting.
Samtidigt visar det sig att den här åtgärden med att stänga skolor som man gjort i England till exempel, Storbritannien, att det har varit huvudsakligen skadligt, för jag förstår, utan att minska spridningen. Så det kan ju finnas skäl att vara lite försiktig med att göra såna här jättestora breda åtgärder också.
Men det tror jag också när det gäller sånt där som är, där kostnaden är så enormt hög. Men att stänga skolor är ju en fruktansvärd kostnad. Alltså det här kommer ju kosta oss i åratal framöver den förstörda humankapital som vi har råkat ut för.
Jag håller med dig, jag tycker det där är jätteviktigt. Det jag har tänkt själv är en möjlighet i det där. Det är ju att jag tror då att de bland beslutsfattare finns det fler som var duktiga i skolan än de som hade problem i skolan. Det är bara en gissning. Jag vet inte.
Det tror jag stämmer mycket bra.
Och då tror jag att man kanske stänger skolor ibland för lättvindigt. För att man har inte kanske rätt empati med de som faktiskt tycker att det är jättejobbigt och har svårt att hänga med i skolan. För det är de som kommer drabbas. De duktigaste eleverna, de kommer ju att klara det här jättebra. Alltså de kommer ju säkert dra ifrån. De kommer kanske lära sig mer än när de var i skolan, de allra duktigaste. Men andra kanske aldrig kan reparera sina kunskaper och komma igen.
Det där gäller ju generellt svensk skolpolitik. Att skolan är helt anpassad efter de som har föräldrar som lär dem att läsa bra böcker och göra saker och så vidare på egen hand.
Tillbaka till smittskyddsfrågan. I onsdags kväll var socialministern intervjuad i Aktuellt, Lena Hallengren. Hon fick bland annat svara på hur hon såg på att två borgerliga partier ville ha skärpta krav på användning av munskydd. Och då blev det så här.
Flera partier som vi hörde vill ju också ha skärpta munskyddskrav. Men det blev inte något sånt besked idag heller. Vad säger du om de här kraven från oppositionen?
Men nu har jag ju två partier som uttalar att man vill ha skärpta krav på munskydd. Och jag säger egentligen det som jag, som Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började, att munskydd ska användas och det ska behandlas som den skyddsutrustning som det är som faktiskt kan komma att användas. Och det används ju naturligtvis i vården och omsorgen, i många andra sammanhang och yrken där man inte kan hålla avståndet. Också i kollektivtrafiken, och vi ser också ett antal regioner som utökar användandet när man inte kommer längre med trängselåtgärder och man bedömer att det här kan fylla en effekt.
Ja, vad sa Hallengren här och hur väl stämmer det hon säger med vad hon och Folkhälsomyndigheten har sagt sedan den här pandemin började? Åsa Domeij, kan du reda ut det?
Nej, det kan jag nog inte reda ut. Det har ju varit jätterörigt och sen lite glidande. Jag tycker väl i början då, när det pratades framförallt om äldreomsorgen och ingen skyddsutrustning som du var inne på lite tidigare. Där hade det väl varit ärligare från början att säga att när man avreglerade apoteken, jag tror det var 2006, inte 100% säker, så missade man beredskapsfrågan. För man tänkte sig att antingen är det försvaret som kommer fixa det eller också regionen att lägga upp beredskapslager. Och de fanns helt enkelt inte.
Men är det sant det hon säger, att jag säger samma sak som jag och Folkhälsomyndigheten och andra, många andra har sagt sedan den här pandemin började?
Jag har ju inte analyserat alla uttalanden, men jag tycker att det är en glidning. Jag tyckte att från början så var det så att Folkhälsomyndigheten också betonade en hel del risker. Inte vid användandet av vården, men de betonade risker om allmänheten skulle ha på sig dem och pilla i skitiga munskydd och sprida virus med fingrarna och sånt där. Att det var ett riskperspektiv på munskydden. Jag känner nog att politikerna mer sätter upp fingret i vädret och tänker, är det poppis nu bland väljarna med munskydd? Då pratar man lite mer positivt om munskydd och tvärtom.
Över till Torbjörn och sen Mikael.
Jag skulle inte kalla det glidning, jag skulle kalla det lavin i det här fallet. Total förändring bara. Det var väl också så från början att det faktiskt inte fanns munskydd tillgängliga. Eller hur?
Ja.
Som jag minns det. Och då är det ju svårt att rekommendera det.
Fast det var inte huvudargumentet mot vad jag förstår. Utan det fanns ingen evidens för att det är någon nytta, sa ju Anders Tegnell i intervju efter intervju.
Absolut, men man kan inte säga rakt upp och ner vi behöver munskydd men vi har inga. Utan då är det ju mycket smidigare att säga så. Säger jag är misstänksam idag mot folk.
Ja, och Mikael Sandström, du då?
Jo, det var en bok jag läste om svenska kommunistpartiet. De hade ju lite jobbigt ibland, därför att ett tag så skulle man vara för folkfront och sen skulle man vara för Hitler när han invaderade Norge och Danmark, och sen skulle man ju vara emot Hitler igen och sådär när han anföll Sovjet.
Är det din första association här alltså?
Nej, men då var det så här att då fanns det en formulering som kommunistledaren använde, och det var när han sa så här: jag har ju alltid sagt, och då visste medlemmarna att nu håll för fasen i kappan, för nu vänder vinden. Och det är lite grann så att jag får en association till det när jag hör hur man säger så här: jag har alltid sagt att. Nej, det har du alltså inte alls sagt.
En ledarskribent på Svenska Dagbladet la upp ett tv-klipp på Twitter med en liten bit av det som Hallengren sa och skrev: minister ljuger på bästa sändningstid. Men Hallengrens presssekreterare Sofia Brännström har reagerat på det där och säger till Expressen att jag tycker det framgår i intervjun att det hon talar om är att munskydd ska användas och behandlas som den skyddsutrustning det är. Och på Twitter skrev Brännström att det är en extremt låg nivå att försöka få det att låta som något annat. Det finns alltså flera olika sätt att tolka socialministern uppenbarligen.
Alltså hon uttrycker sig ju väldigt mångordigt och elliptiskt på något sätt. Vad då ska användas och behandlas som den skyddsutrustning det är? Jag vet inte vad det betyder riktigt, om jag ska vara ärlig.
Påstående eller uppgift som strider mot sanningen, står det i Svenska Akademins ordbok.
Att det är lögn, ja.
Lögn, ja.
Men det finns ju såna här märkliga mellanlägen också som just gärna viras in i retorik på olika sätt. Det är lite svårt att reda ut dem ibland.
Som politiker brukar kalla för att vara intellektuellt ohederlig.
Absolut. Vanligt. Inte minst bland kommunister.
Den viktigaste insatsen, åtgärden, processen just nu i pandemin är ju vaccinet av allt att döma. Och tidigare idag så kom det fram från Sveriges kommuner och regioner att leveranserna av vaccindoser under januari-februari är mycket mindre än vad som var beställt. Knappt 1,1 miljoner doser på 2 månader skulle ha varit 3,75. Och visserligen kommer det räcka totalt sett. Jag påminner lite grann om eltillgången i Sverige. Att på årsbasis finns det ju ingen brist på el. Men tydligen kommer väldigt många doser i juni. Och då blir det svårt att hinna med dos nummer 2, så att säga, på ett lämpligt sätt. Men samtidigt har man ju inte släppt på förhoppningen att det ska gå att vaccinera hela vuxna befolkningen i tid. Tror ni att det kan bli så, trots de här förseningarna?
Det är svårt att säga. Det beror ju på vilken kapacitet man kommer upp på i regionerna. Det är klart, liksom, jag tycker ju någonstans att om man verkligen vill så borde man ju kunna få in personal som vaccinerar väldigt många på kort tid. Det går ju ganska snabbt att vaccinera, så att om man nu verkligen planerar för att det kommer en jättevolym med vaccin. Jag tror i alla fall att det är farligt om de ger upp redan nu och inte försöker göra sitt yttersta. För då har man ju absolut ingen chans att hinna. Då kanske det blir slutet av sommaren.
Men du tror på kanske ett slags turbovaccinering, turbofart i maj-juni, då skulle det kunna gå i mål?
Ja, man borde ju kunna, om man gör allt vad man kan för att få in personal som kan vaccinera. Det tar ju inte så himla lång tid att ge folk en spruta, utan det kan ju gå på löpande band. Men då måste man ju satsa stenhårt nu och planera för det.
Ja. Finns det några restriktioner för vilka som får ge sprutor? Jag vet faktiskt inte det. Jag förstår inte varför man inte just mobiliserar, alltså nästan militären eller civilförsvaret på något sätt, och sätter upp stora tält och bara kör på. Okej, man måste ju ha vaccinet först.
Kan man tänka sig att det finns en annan vaccinrädd som tycker att det är jobbigt nog när en sjuksköterska ska sätta sprutan i armen, och ja, men nu tar vi någon lastbilsförare från trängtrupperna som får sköta det här vaccinet.
Ja, det behöver ju inte vara en lastbilsförare, eller det kan det väl vara också, men
jag tror att det är som man måste väl sitta kvar ett tag, och du kan för att se att du inte får en sån här allergisk chock, och man måste...
Ja, just det.
Och du kan ju inte ha folk i kö, ja, eftersom vi fortfarande har smitta, kan man inte låta folk liksom stå i kö, så att det begränsar lite grann, men det borde ju gå att göra snabbare än vad man gör nu. Förutsatt att man får doserna, det är ju det som är den trånga sektorn. Jag tror inte den trånga sektorn är liksom att ha personal som kan dela ut vaccinationer.
Veckopanelen går vidare.
Jag fick reda på för 3 år sedan att jag blev stulen.
adoptions till barnhemmet och sen från barnhemmet till adoptionscentrum.
Bortadopterade, vi var sålda. Trafficking.
Jag blev stulen på sjukhuset från min mamma under födseln.
Ja, det här är ju så ruskigt att man nästan inte vill tänka på det. Nu vuxna svenskar vittnar för Dagens Nyheters reportrar om hur de har kommit fram till att de inte alls har fått en ny familj på schyssta villkor. Många säger att de helt enkelt stals från sina mödrar, några redan på sjukhuset. Stulna barn och därmed barnhandel, och i fokus står Svenska föreningen Adoptionscentrum som i 52 år har förmedlat mer än 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder. Har ni tagit del av DNs reportage och vad säger ni om allt det här?
Ja, man ryser ju av obehag. Alltså man undrar ju hur många oupptäckta fall finns det då? Liksom? Och alla som är adopterade måste ju också börja undra hur gick det till i just deras fall. Alltså en grej som jag har tänkt på, jag har ju inte adopterat något barn själv så jag kan liksom inte där hur det funkar, men jag har ju tänkt många gånger på, man hör att det är så himla dyrt att adoptera, så att ibland har jag tänkt så här lite lekmannamässigt, ja men hur kan det egentligen, vad är det som kostar så hiskeligt mycket pengar? Så man undrar ju liksom, borde det inte gå reda ut vart har pengarna tagit vägen? För det måste ju, någon måste ju ha tjänat på den här brottsligheten.
Alltså läser man DN så får man ju en bild av en förfärlig, rätt korrupt verksamhet. Men man kan läsa, om man kan det, även på spanska. Då finns det ännu mer utförliga artiklar. Jag läste en faktiskt nu i förmiddags här som var helt förfärlig, som går in i detaljer, det gäller Chile i det här fallet, om att det inte nog med att det är barn som har rövats på olika sätt, nyfödda i stort sett som man har tagit från deras mammor och sagt till mammorna att barnet har dött, att barnet är döv.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Utan det är dessutom i väldigt hög grad Mapuche-kvinnor som har drabbats. Så det är ju en sorts, vad säger man, indianer, urinvånare i Chile som då har haft väldigt låg status och väldigt låg väldigt, väldigt dålig ekonomi och så vidare. Sen något som framkom i den här spanska tidningen som jag läste, som ligger bakom här på paddan så jag kan inte se den just nu, det var att det finns en svensk kvinna i Chile som har varit den tydligen där som har drivit det här i uppemot 30 år åtminstone, från omkring 1970 någon gång när det började, eller 25 år. Var det
ombud som Adoptionscentrum i Sverige har samarbetat med henne helt enkelt.
Ja, och vad jag förstår så fick hon på 80-talet var hon uppe i en månadsersättning för den här verksamheten som motsvarade 20 gånger medelinkomst i Chile vid den tiden. Så att det är uppenbarligen en lukrativ bransch. Nu vet ju inte jag om hon har gjort någonting omoraliskt eller brottsligt. Hon kan ju mycket väl själv hela tiden ha anstått att hon har hjälpt de här barnen. För det är ju det som är grejen också. Att det här är ju dessutom det som gör det väldigt svårt det här. Dels är det ju många människor som drabbas. Barnen är drabbade. Adoptivföräldrarna är ju utsatta nu. Hela deras liv, det de har trott var något bra som de gjort, kanske slås sönder. Och naturligtvis de så att säga biologiska föräldrarna i de olika länderna är ju drabbade också. Liksom. Det är ju inte så lätt heller att konfronteras med ett barn kanske 20, 30, 40 år efter att man har förlorat det. Vare sig man har lämnat bort det själv eller det har stulits från den. Det är oerhört många mänskliga tragedier alltså som utspelar sig. Och mycket pengar inblandade, helt klart.
Mikael?
Jo, Det är ju precis så, alltså det gör ju ont. Det gör ju ont. Min fru satt och grät när hon läste reportaget och jag klarar knappt av att läsa det. Det är ju precis samma sak som när man konfronteras med den här lilla hjärtat historien och sånt där. Det gör ju ont att läsa det. Och det är ju precis som Torbjörn säger, det är ju tre, i första hand tre offer. Det är barnet som har blivit i praktiken kidnappat i vissa fall. Det är barnets föräldrar som har fått sitt barn bortrövat, vilket det går ju inte att föreställa sig. Det är ju det mest fruktansvärda som överhuvudtaget kan hända. Och det är adoptivföräldrarna som har trott att de har gjort en god gärning och växt upp med det här barnet och då fått veta. Och den skada som har inträffat går ju inte att reparera. Det går ju inte att reparera. Det går kanske att göra saker och ting som mildrar eller förbättrar situationen. Men det är ett brott som inte går att göra ogjort och en skada som inte går att reparera. Men då måste man fråga sig så här. Vad ska vi då göra? Så här, en enkel reaktion blir att säga så här, men vi måste ju alltså förbjuda internationella adoptioner. Och det tror jag vore farligt, därför att vi vet ju inte. Vi vet att i Chile har det ju pågått en brottslighet. Där har man ju använt kidnappning av barn då som ett rasistiskt och ett politiskt vapen. Det har ju funnits hårresande historier om tortyroffer som har mördats av Pinochet-regimen som sedan har adopterats militärer, människor som då har växt upp, och så visar sig att de jag trodde var mina föräldrar har mördat mina riktiga föräldrar. Och sen är det ju så här att det här är ju inte ett problem som man har upptäckt nu. Jag tror att det fanns en utredning 2003, då började man städa upp i den här branschen. Det var mycket, många av de här fallen är ju sånt som har inträffat för ganska länge sedan. Det är människor som nu är vuxna. Så att jag blir, ibland så säger man så här, varför har ingen gjort någonting? Det är ju oftast inte sant. Man har alltså gjort någonting. Varför har man inte gjort tillräckligt? Jo, därför att det här är ju fruktansvärt komplicerat. Alltså adoptioner är ju viktigt. Det är ju ibland ett sätt att ta hand om barn som far väldigt illa och ge dem en trygg och fin uppväxt. Och det vill man inte slå sönder. Och då är det väldigt, väldigt komplicerat. Och därför så tror jag att det är otroligt viktigt att man alltså inte gör det här till en slagordsdebatt. Att man tar alla de här fruktansvärda berättelserna på allvar. Att man kanske tillsätter, som då min partiledare föreslog, någon slags kommission som går igenom det här och ser till att man går till botten med det. Men att man andas lugnt innan man drar policyslutsatser.
De allra mest kritiska rösterna talar ju inte om adoptionsverksamhet utan om adoptionsindustrin. En kvinna som själv är adopterad från Chile säger till Smålandsposten att adoptionscentrum är genomkorrupta, säger hon. Hon hävdar att adoptionscentrum stal henne från hennes chilenska mamma och från hennes stora syster som aldrig slutade leta efter sin lilla syster. Det finns ju en myndighet i Sverige som ska utöva tillsyn över det här. Inte så känd myndighet, tror jag. MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Och bland uppgifterna för den myndigheten är att arbeta för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. Och myndigheten MFOF säger nu efter Dagens Nyheters reportage att den tar uppgifter om oegentligheter på allvar och anser att det i Sverige bör utredas vilka åtgärder staten bör vidta när det kommer fram uppgifter om oegentligheter. Det har MFOF framfört till Socialdepartementet. Alltså här undrar man, i alla fall gör jag det. Vi har en myndighet som ska hålla koll på hur adoptionerna går till, men myndigheten vädjar om att det ska utredas vad staten ska göra i frågan.
Alltså ett problem i det här är att väldigt många adoptioner, internationella adoptioner, kommer inte från de rikaste och mest välfungerande länderna i världen. Chile var en diktatur när det adopterades som flest därifrån. Samma sak med Sydkorea. Kina är ju fortfarande en diktatur, och länder som Indien, Bangladesh, Filippinerna, så det är många länder där det måste ju vara praktiskt taget omöjligt för en svensk myndighet eller tjänsteman att hålla någon som helst kontroll över hur det går till när ett barn tas från den föds av sin mor till ett barnhem, eller hur det nu går till. Det är ju enormt svårt naturligtvis, och inte omöjligt. Det kräver språkkunskaper, det kräver inblick i hur samhället fungerar. man måste vara där i princip och övervaka det.
Om man inte har stoppat huvudet i sanden för att man inte vill veta, möjligen. Det har ju kommit fram, det här är inte första gången som det har, särskilt i Chile, det pågår sedan flera år en utredning där. Och du nämnde, Mikael, din partiledare Ulf Kristersson, och han har ju förflutet själv i Adoptionscentrum. Han var föreningens ordförande där under 2 år från 2003. Och Kristersson säger till Dagens Nyheter idag att det här, han tar det här på stort allvar. Han vill se en så kallad vitbok i ämnet. Och på Adoptionscentrums hemsida så står det så här: Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner med barnets rätt till familj i fokus. Hos oss förenas barnets rätt till en trygg uppväxt med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt. Ja, det låter liksom som, inte guld och gröna skogar kanske, men när man hör talas om den här verkligheten så är det ett enormt avstånd så att säga mellan det som kommer fram och den officiella bilden av vad adoptioner är. Och sen är ju Sverige unikt. Det är inget annat land med 10 miljoner invånare som har 60 000 utlandsadopterade. Vi är exceptionella. Varför är vi det?
Alltså jag undrar om inte det finns en koppling mellan det här och den här allmänna viljan att vara god i Sverige, som yttrar sig i att man inte klarar av att diskutera tiggare eller flyktingar heller på något riktigt konstruktivt sätt. Det tar liksom stopp för att det finns så goda intentioner och så goda känslor, och man är så övertygad om att vill man väl så blir det bra. Att det inte går att liksom föra riktigt konstruktiva samtal om de här sakerna. Jag tror, undrar om inte det gäller den här adoptionsindustrin eller verksamheten också.
Ja, en del kopplar ihop det här med biståndsverksamhet, att det på något vis är...
Ja, bistånd också, samma sak där.
Att det är något slags kommunicerande kärl, att man skickar bistånd till länder och ibland till enskilda barnhem kan få bistånd också från Sverige. Samma barnhem som sen levererar föräldralösa barn till adoptionsföräldrar i Sverige. Och en del menar att det är det som kanske gör att det kan sammanfattas som barnhandel.
Jag tror absolut att det har funnits en sån aspekt. Alltså, jag menar, vad kan vara bättre för ett barn än att få växa upp i Sverige? Vi lever faktiskt i världens bästa Sverige. Det måste ju folk förstå. Oavsett bakgrund så måste det vara den största lyckan att få komma just hit. Det är ju så att säga den svenska självbilden. Men jag tror att... Alltså, när jag läste på här nu i förmiddags, vi fick vår första adoptionslagstiftning 1917. Och från början så har så att säga, fokuset har förändrats väldigt mycket. Ofta har det handlat om såna här konkreta saker som arvsrätt och rent juridiska, vilken familj man tillhör och sånt där. Men det som har skett under senare tid är ju att man har fått ett mycket tydligare barnrättsfokus. Och det var en utredning 2003 när man då styrde upp detta. Det var en ny utredning 2007 var det väl, eller någonting sånt där, där man successivt har stramat upp regelverket. Och man har fått bort, det har ju funnits en myriad av aktörer tidigare, och nu har man då styrt upp detta så att det är färre kvar. Antalet internationella adoptioner har gått ner väldigt mycket. Jag tror att de är hälften så många som tidigare. Det beror väl delvis på att det finns andra sätt för barnlösa att skaffa barn. Men det är ju precis som flera var inne på. Alltså, varför löser man inte det här? Jo, det är därför att det är så genuint komplicerat. Det är precis som alla såna här frågor som har med barn att göra. Det är som tvångsomhändertagande av barn. Det är ju helt fruktansvärt. Alltså, vilket fel man än gör blir det katastrofalt.
Ja, vad tror ni händer i det inre hos de 60 000 utlandsadopterade? Många av dem kanske mår jättebra och känner att de är trygga, men säg att det är kanske 10-15 000 som går och är oroliga för att jag har levt på en lögn, och här trodde jag att min mamma kunde inte ta hand om mig och ville att jag skulle bli räddad så här. Jag blev i själva verket kidnappad. Åsa, vad tänker du om det här?
Ja, alltså nu det är ju svårt att tänka sig in i den genom att man inte är i den situationen, men min gissning är att när den här oron kommer, att det man vill, det är att gräva sig tillbaka och söka sina rötter. Liksom, så att även om sanningen är hemsk så vill man veta vad som är sanningen. Det är vad jag tror, så att det skulle kunna bli många fler som kommer att söka sina rötter.
Och sen, nu gissar jag bara, men förmodligen är det ju så att huvuddelen av de här 50-60 000 personerna, så är det inte så att det ligger ett brott bakom, utan att det är en legitim adoption.
Ja, det får man väl hoppas i alla fall.
Men de kommer ju bli oroliga ändå.
Alltså att växa upp som adopterad innebär ju ändå en särskild typ av känslomässig stress och omständigheter som redan i sig kan vara besvärliga för en del. Jag tror att även om man själv skulle vara adopterad så att säga, utan att det är något olagligt bakom, så givetvis finns det stor risk att den här saken påverkar ens självbild och föräldrabild och allting. Det måste vara något alldeles fruktansvärt förfärligt. Alltså, vi som land, regeringen, vad du vill, måste sätta in väldiga resurser på att på något sätt kompensera det här och se till så att det inte blir fler psykiska men än nödvändigt, om man säger så, av det här. Och omgående.
Att ni kan höra Veckopanelen och andra poddar är helt och hållet en följd av att privatpersoner ger ekonomiska bidrag till Kvartal. Det kommer in både många små och medelstora och några stora belopp. Och det här är en förklaring till att vi kan vara ett oberoende mediehus. Och vi har inte heller reklam och inga betalväggar. Tack för alla bidrag.
Och här handlar det om hur du som partiledare, hur du uttrycker dig på sociala medier.
Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
Ångrar du någonting av det du skrev idag?
Nej, jag har ju haft mina bevekelsegrunder där jag tycker att det har varit en väldigt ensidig medierapportering och där jag tycker att jag har en skyldighet gentemot medborgarna också att ändå försöka förklara att jag har försökt nå en förlikning i 6 månaders tid. Man har vägrat att mötas och jag vill att ge en helhet av den situationen som är för mig och mina 2 små barn i det här läget. Och nu är det god civiliserad ordning att när man inte kan lösa ut sånt här själva, då får man också låta en domare pröva saken, och jag hoppas innerligt att det kan få ett slut nu.
Ja, KD-ledarens omstridda husaffär har vi kunnat läsa om i månader, särskilt i Expressen. Den 81-årige säljaren sa först ja till köpet och skrev under, men ångrade sig sen. Ebba Busch stod på sig, affären var klar och hon ville inte backa. Hon hade redan betalat handpenning och så vidare. Häromdagen lämnade hon in en stämningsansökan för att tvisten ska lösas av en domare. Men i början av veckan skrev hon ett inlägg på Facebook där hon nämner att ett juridiskt ombud som är inblandad tidigare är dömd till fängelsestraff för ett brott. Och det hon skrev där ledde samma dag som tv-intervjun till att hon blev anmäld för grovt förtal. Till att börja med, Mikael Sandström, är partiledarens privata köp av en bostad en fråga som har legitimt allmän intresse?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker att politiker måste ha rätt till ett liv. Det är alltså en sak att politiker granskas hårt i sin gärning. Och det är naturligtvis helt rimligt, även om även det går till överdrift. Man brukar säga att man kan liksom som politiker inte pissa på ringen utan att det blir ett uppslag i Expressen snart. Men att hon inte, det här är ju alltså en olycklig privatekonomisk konflikt. Och det är klart att, jag menar, i dagens medieklimat så är det nästan omöjligt att inte skriva om det. Men att media gör sig till ett verktyg för den ena parten tycker jag är faktiskt dåligt omdöme.
Torbjörn, bör en framstående politiker följa en försiktigare princip vad gäller avtal, bostadsaffärer och så vidare? Eller ska precis samma sak gälla för Ebba Svensson som för Ebba Busch?
Alltså i princip ska exakt samma sak gälla, men i praktiken gör det inte det. Eftersom det handlar väldigt mycket om hur saker och ting framstår om man är politiker, eller egentligen kändis överhuvudtaget. Och då, det måste man dessvärre ta hänsyn till. Det är orättvist och det är orimligt, men det går inte att bortse ifrån. Den här utdragna affären nu, även om hon har rätt, så drar det ner henne och får henne att framstå som rättshaveristisk, fast hon inte är det.
Fast så är det naturligtvis, men det måste ju finnas en gräns. Det kan ju inte vara så att en politiker ska vara rättslös.
Absolut, men den gränsen dras av opinionen nu som det funkar, tyvärr.
Jo, absolut, absolut. Men vi kan också hjälpa till för att se till att den gränsen dras på ett någorlunda vettigare sätt.
Men hur ser ni på Ebba Buschs sätt att reagera på Anders Holmbergs frågor?
Jag tycker det är helt rimligt.
När hon säger, om du inte tål svaret bör man inte heller ställa frågan.
Han gör sig till ett verktyg i den här privatekonomiska konflikten till ett antal personer som då ägnar sig åt att utnyttja just detta att politiker måste vara så otroligt försiktiga. Och jag menar, det är hon ju naturligtvis. Det är ju så, alla politiker, de är ju så jävla försiktiga så de vågar ju knappt göra någonting. Vågar inte gå mot röd gubbe. Vad får vi för politiker om det ska vara så att man måste lägga sig platt så fort någon petar på en?
Vi ska se upp med det här att politiker måste lägga sig platt. Fast då måste politiker också kanske backa lite från det här att exponera sig själva så väldigt mycket som privatpersoner. Om man ska vara ute på Twitter och i olika kanaler och dela recept på carrot cakes och hålla på, då får man ta att man inte har något privatliv sen heller. Jag ser inte att Ebba Busch har gjort just detta, men det är ju inte en enskild som avgör hur hela, så att säga, fältet ser ut.
Nu vill jag höra vad Åsa Domeij säger. Var det konstigt att Anders Holmberg ställde de här frågorna till Ebba Busch?
Nej, jag tycker inte. Han ägnade sig åt vad hon hade skrivit på Facebook då, där hon hade angripit ombudet. Han tog ju inte upp frågan hur hon hade beskrivit fastighetsaffären. Och jag tycker att det är ju en stor fråga hur man beter sig i sociala medier. Och då tycker jag att det är helt relevant. Sen måste jag ju hålla med här, Mikael, att jag menar, politiker ska väl kunna köpa fastigheter som alla andra. Och Expressen tog upp det här på ett väldigt oschysst sätt, ska jag säga. Alltså, jag bor jättenära, det är inte granntomten till mig, men det är två tomter bort, så jag vet ju hur det ser ut där. Och när Expressen beskrev det här som en släktgård, jag fattar ju inte att det var det förfallna sommarhuset med massa sopor och bilvrak och igenvuxet. För att släktgård för mig, det är ju ett jordbruk som har gått i generationer. Sen fattar jag att det var det där. Och jag ska säga så här, om jag ska gissa, så tror jag brukar inte hålla med Ebba Busch särskilt ofta, men i den här frågan så gissar jag att hon både har juridiskt och moraliskt rätt i fastighetsfrågan. Men så här skulle hon inte ha skrivit i sociala medier.
Varför inte?
Ja, men alltså att hon drog in ombudets vandel, och det tycker jag inte att man som politiker ska man inte komma med personangrepp på det sättet, för det tycker jag inte har någonting att göra med själva sakfrågan. Alltså, man måste bete sig på sociala medier på ett hyfsat sätt, för det är alldeles för mycket felaktigt användande av sociala medier där man både förföljer och angriper folk på ett sätt som jag inte tycker är etiskt. Och jag gissar väl att hon är jättefrustrerad, hon tycker sig att hon är väldigt orättvist behandlad av media, och det är hon ju säkert också. Och att hon helt enkelt har tappat fattningen en del och blivit desperat, och att hon inte tänkte efter före, helt enkelt.
Det tror jag med.
Mikael, du var jättekritisk mot hela uppståndelsen kring detta, men tycker du att det där var rimligt att dra in ombudets tidigare dom i det här?
Hon har då bland annat skrivit att han har blivit dömd för ett brott. För mig är det otroligt svårt att förstå, jag är ju inte jurist, men för mig är det otroligt svårt att förstå hur det ska kunna vara förtal att skriva om en uppgift som är någonting som är en allmän offentlig handling. Alla som vill ta reda på detta kan ta reda på detta om de vill. Jag förstår inte det, men jag är ju som sagt inte jurist. Sen om detta var dåligt omdöme eller inte av Ebba Busch, kan jag möjligen ursäkta hennes dåliga omdöme med att hon har blivit så hårt angripen. Jag tycker det finns en annan sak som är egentligen mer spännande i det här, och det är hur vi hanterar gamla människor. Därför att jag är själv god man till en äldre avlägsen släkting som då är dement. Och det är ju så här att det går ju otroligt långt innan man gör någonting. Vi har massor med gamla människor som förmodligen är beslutsoförmögna. Och det här är ett problem som är stort och växande. Och det är ju fortfarande så att just denna dementa kvinna är fortfarande, jag är inte förvaltare, jag är god man, så jag kan hjälpa henne med saker och ting. Och det där tror jag är någonting som vi måste fundera på. Och i allmänhet så är det så att man har en familj, men vi har fler och fler nu människor som kommer att vara ensamma, som inte har någon nära anhörig. Och det tror jag är en bredare debatt som vi kanske skulle ta upp.
Politiskt då, vad är, enligt DN Ipsos har förtroendet för Ebba Busch fallit från 34% till 22% i den senaste mätningen. De görs inte så ofta, men den senaste alldeles färsk. Har partiet Kristdemokraterna råd med att hon kör på som hittills? Torbjörn?
Nej, det tror jag inte. Och jag säger igen att det, alltså man måste ju fatta att man är ute och jumpa runt på isflak, eller ska jag säga. Alltså det går inte att hålla sig till någon sorts princip om att man ska ha samma rättigheter och så, för att det handlar om hur man framträder, hur man framstår i medier som politiker och offentlig personer också. Och då måste man dessvärre ha lite...
Fast jag tycker det vore ju alldeles... Alltså det är ju helt förödande om hon så att säga ska alltså att hon drabbas politiskt, det är ofrånkomligt. Det spelar liksom ingen roll vad vi tycker om saker och ting.
Men
alltså på något sätt så borde det vara en partiledarnas fackförbund som faktiskt ställer upp för Ebba Busch i den här frågan och säger att du måste alltså ha rätt. Vi hade ett tidigare exempel på en generaldirektör, tidigare kollega till mig, som fick otroliga problem därför att han företrädde en anhörig i ett ärende. Det är en sån press på högt uppsatta politiker. Och det ska det vara. Och jag tycker att man ska kritisera politiker för när de brister i sin utövning, när de inte tar det ledarskap som de ska ta. Men att man ska gå in i deras privatliv och säga att de alltså inte ska få vara vanliga människor, det är helt förödande. Vi kommer inte att få några politiker.
Jag håller helt med, och det vore fantastiskt om de andra partiledarna ställde upp på henne i det här. Men jag vill också återigen upprepa det jag sa förut, att om de inte vill ha det här, då kan de inte heller ha den här konstlade intimiseringen.
Nej, det håller jag med om. Det vore också välgörande om vi slapp se...
Mycket välgörande.
Om vi slapp se privata fester från politiker.
Ja.
Jag håller helt med om det. Jag tycker att det har blivit alldeles för mycket att politiker liksom ska fläcka ut sig i sociala medier för att bli populära. Men jag måste också säga att jag tycker det finns en pressetisk grej om vilka privata saker som pressen ska driva mot ledande politiker. Och jag måste ju säga i det här fallet då, när det som pressen har drivit drabbar ju dessutom inte bara henne.
Nej, och även den här mannen.
Den på fastighetsägaren.
Ja, precis.
Då, som liksom har blivit utskämd i den miljö där han befinner sig. Och det är ju liksom en privat person. Ofta säger man ju att offentliga personer ska tåla all möjlig skit. Men vilket jag inte håller med om, utan jag tycker det finns en pressetik. Men det är ju också den här fastighetsägaren som på det här sättet har blivit väldigt utsatt. Och det är ju en privatperson som inte var ett dugg känd innan.
Tack för era resonemang om detta, Torbjörn, Åsa och Mikael. Vi närmar oss avslutningen, och det gör vi i form av era nomineringar till rubriken och utmärkelsen veckans person eller veckans ord. Vem vill börja?
Jag kan börja. Min veckans person är Alexej Navalny.
Han, ja.
Han är ju i fokus sedan länge nu där, förgiftad och allting. Men nu senast inte minst för att Amnesty har fråntagit honom hans status, eller vad man säger, som samvetsfånge för att han har yttrat sig illa tidigare. Och nu verkar det verkar lite oklart. Jag vet inte, jag kan faktiskt inte bedöma hur illa eller väl han har yttrat sig. Men han är ju den viktigaste oppositionsledaren mot Putin i Ryssland, och det borde väga kanske tyngre.
Du tycker att han uppväger kriterierna för samvetsfånge, tycker du?
Ja, alltså så vitt jag kan bedöma. Dmitrij Plax skrev i dagens Expressen Kultur också en artikel där han underströk det här, som jag tyckte verkade mycket övertygande för mig i alla fall.
Mm. Tack för det, Åsa.
Ja, veckans ord är vår. Jag tycker det här från stenhård vinter till vår, det är någonting som alla pratar om. Och för att säga veckans person är, tycker jag, Ebba Busch faktiskt. För att man måste säga att hon är en hårding.
Ja, tack. Och Mikael?
Mutation tycker jag är veckans ord faktiskt. Och det är inte bara viruset som muterar. Och det är ju väldigt, alltså det är fruktansvärt och otäckt och vi vet inte vad som händer. Men det är ganska spännande samtidigt. För att det är ju så här, det här viruset muterar hela tiden. Och så vet man aldrig då riktigt i förväg vilken mutation det är som kommer att bli dominant och slå ut alla. Och det är ju inte bara viruset som muterar, det är ju också regeringens strategi som verkar mutera på något konstigt sätt och växla en hit och en dit. Och inte heller där vet vi vilken strategi riktigt är som till slut kommer att bli den vinnande strategin. Om det är en slags populistisk, hitta på saker som låter bra strategi eller om det är någonting som faktiskt bekämpar pandemin på riktigt. Och den allmänna debatten muterar friskt. Det finns många sorters kritik mot regeringen. Det finns en kritik som säger att man borde stänga ner allting omedelbart, snabbt och hårt. Och det finns en annan kritik som säger att vi måste öppna upp allting. Vi kan inte hålla på det här viset. Och även där får vi se så att säga, vilken mutation som blir den dominerande och som vinner.
Panelen idag, Mikael Sandström, ekonom och rådgivare, tidigare tjänsteman i regeringen Reinfeldt, Torbjörn Elenske, författare, Åsa Domeij, en gång i tiden riksdagsledamot för Miljöpartiet och numera hållbarhetschef. Stort tack för dagens panelarbete.
Tack själv.
Tack så mycket.
Tack. Kul att diskutera med er.
Ja, detsamma.
Och några tips från mig då om annat som finns på Kvartal. Fredagsintervjun den här veckan är med författaren och advokaten Jens Lapidus. Jörgen Wittfeldt har träffat honom. 15 år har gått sedan succédebuten med Snabba Cash. Nu är Lapidus tillbaka med en nattsvart framtidsdystopi där Sverige helt har spårat ut i våld och konflikter. Och texter som ni kan kolla in, en del är inlästa också. Jonas A. Eriksson som är analytiker, skribent, tidigare ekonom på Riksbanken, skriver Vinden vänder mot dagens rövarbaroner. Ledarna för världens techjättar är enligt Eriksson vår tids rövarbaroner. Hur kommer deras karriär att sluta? En text av frilansjournalisten Ulrika Görth ska ni också läsa om den svenska covid-rebellen i USA. Martin Kulldorff heter han. En av personerna bakom den omstridda Great Barrington-deklarationen. Ett upprop som har 800 000 namnunderskrifter och som är kritiskt till nedstängningsstrategier runt om i världen. Och en noggrann genomgång av de olika vacciner som har tagits fram mot covid-19 kan ni läsa av två medicinprofessorer. Kommer vaccinerna att stoppa pandemin? Är det tillåtet att kort citera ett lyssnarmail som kom in tidigare idag? Man blir väldigt glad av de orden. En av våra lyssnare skriver så här: er journalistik påminner om att dricka kristallklart kallt vatten i en riktigt kvalmig och trögrörlig sommardag. Det där värmde verkligen, får jag säga. Ja, jag hoppas att ni alla finner nytta och glädje av det som vi erbjuder på Kvartal, Sveriges minsta mediehus. Nästa vecka är det mars månad. Solen har börjat visa sig ordentligt. Det kanske blir bra det här till slut ändå. Bara vaccinet kommer. Till dess, lyssna, läs, samtala, rör på er och tänk själv.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.